Ja, som sagt, det är ju palmsöndagen och vi står på tröskeln till påsken. Och vi har redan läst evangelietexten för den här söndagen när Jesus rider in i Jerusalem, och den uppmärksamma den har märkt att det är samma text som man läser idag som på första advent. Och när Jesus rider in i Jerusalem så gjorde man som vi hörde här och som vi också var med i. Man ropade Hosianna, ungefär hurra, glädje. Men bara en vecka efter så byts det här hurra till burop. Korsfäst, korsfäst, korsfäst honom. Så ombytliga kan vi människor vara. Så därför är temat den här söndagen vägen till korset. För det är nämligen det dit som Jesus är på väg när han rider in i Jerusalem. Och förresten så har han varit på väg till korset ända sedan han föddes. För det var därför han föddes till jorden. För att han skulle ge sitt liv på korset. Det var hans ärende. Och därför kan det ju vara intressant för oss att fundera lite grann på detta med vägen till korset. Varför gick Jesus den vägen? Och jag ska läsa en av de episteltexterna, alltså Paulus brev. Det brukar alltid finnas parallella texter för varje söndag. Och jag ska läsa en av de så kallade episteltexterna. Epistel betyder brev, och som är för den här dagen. Och det är från Filipperbrevets andra kapitel, och jag tror ni kan följa med här på väggen. Det är från vers 5-11. Och tanken med det här är ju att jag skulle också vilja påminna er om en sång i den här predikan. Och jag skulle också vilja förklara för dig varför jag är en kristen. Filipperbrevets andra kapitel, vers 5-11. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han som blev som en av oss, när han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över allas andras namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern till ära. Amen. Vi har redan hört och sjungit mycket i vår gudstjänst. Och det är ju så här att sången har alltid haft stor betydelse i den kristna församlingen, i kyrkan. Det vet vi. Sången har ett särskilt förmåga att förmedla ett budskap och beröra vårt inre som människor. Det känner vi också igen. Och för många år sedan så gick det en serie på sångprogram på tv som hette Minns du sången? Och det var ju andliga sånger då, och det blev väldigt populärt. Och nu har det också kommit en som heter Alla tiders sånger. Men nu är min fråga till er: minns ni sången som jag läste precis? Därför att det är nämligen så att den här texten som ni har följt med i nu, den var från början en sångtext. Den sjöng de första kristna människorna. Och de sjöng det därför att det var ett sätt för dem att påminnas om vad påskens budskap handlar om. Och de sjöng det därför att det var så stort för dem. Och de sjöng det för att berätta det för andra. Och det är ju likadant som vi gör idag. Och när man läser den här texten så tänker jag att i några få verser så får du och jag del av hela det kristna budskapet. Och jag tycker att varje sats där är värd att begrunda och fundera över. Så därför tänkte jag att i min predikan här ha en kort studium som jag tänkte kunde bli en inspiration och förberedelse för oss inför påsken som vi nu går in i. För att vi firar ju påsk och det finns ju så mycket traditioner kring det såklart. Med påskägg och kycklingar och hela allt detta. Men den verkliga orsaken får vi inte glömma bort. Nämligen det som vi läser om i evangelierna. Varför Jesus kom. Och det här blir på något sätt också ett vittnesbörd från min sida. Varför jag tror på Jesus Kristus och varför jag är en kristen idag. Jag ska ge tre svar på den frågan, på varför, vad korset egentligen innebär. Varför Jesus stod på korset och vad det innebär för oss. Och det första är att vägen till korset är ödmjukhetens väg. Det ser vi i de här verserna. Det står att Jesus, han avstod från allt. Det betyder ordagrant att han tömde sig. Ungefär som en idrottsman, löpare som tömmer ut sig fullständigt själv. Eller att han ger allt han har av sina rikedomar. Och jag har inget själv kvar. Han tömde sig fullständigt. Han tänkte inte på sig själv, utan han tänkte mest på andra. Bara det är en lärdom för oss. Och så står att han antar en tjänares gestalt när han kommer. Alltså tänk dig han som har skapat himmel och jord, som är vår skapare. Han böjer sig ner inför sin skapelse. Och han tvättar våra fötter som han gjorde med lärjungarna. Till och med de som förrådde honom och som förnekade honom böjde han sig inför. Här ser du bilden av den Gud som jag som kristen tror på. Här fanns det inget behov av att dominera eller härska över andra. Förra året så kom det ut en film som blev Oscars nominerad som hette Tar. Och den handlade om en dirigent. Och den här dirigenten var ett musikaliskt geni. Enormt duktig. Men han, eller hon var det, var också väldigt manipulativ. Demonisk. Och det regissören ville fråga sig med den här filmen, det var det här. Varför vill vissa ha makt och dominera över andra? Och det är en väldigt bra fråga. För det är ju så vanligt, både i små och stora sammanhang. Vi ser det i familjen. Vi ser det i skolan. Vi ser det på arbetsplatsen. Man kan se det i kyrkan. Vi ser det i samhället. Och vi ser det inte minst i de stora sammanhangen i världen. Vi har diktatorer som tar sig makt. Ofta för att sko sig själva över andra. Så kommer Jesus, han som har all makt i himmel och på jord. Och han avkläder sig detta. Han kommer som en tjänare. Och på så sätt så blir han en förebild för alla oss människor när det gäller ledarskap och att leda andra. Det står också att han blev som en av oss. Här har vi inkarnationens mysterium och hemlighet. Att Gud blev en människa. Kan man tro på det? Ja, det är det unika. Att Gud föds som ett litet barn. För att han i allt skulle bli lik oss. Och för att han skulle dela våra villkor. Vår sorg, vår nöd, vår situation, vår smärta, vår ångest, vår trasighet och vår skuld. Och han gjorde sig ödmjuk. Han vakar inte över sitt, utan han gav allt för andra, för oss. Och då kan man ställa frågan, varför sände Gud sin son för att göra detta? Ja, vi har alla sett en sån här gungbräda på lekplatsen, va? När den ene gungar ner så åker den andra upp. Och det här som jag har talat om nu, det kallas för Guds gungbräda. Kommer du ihåg det? Därför att det handlar om att när Gud sänker sig ner, han sitter på ena sidan och blir en människa och utger sig själv för oss. Han sänker sig ner till oss. Det gör han det för att vi ska bli upprättade. För att vi ska bli upphöjda. För att vi ska bli helade. Och för att vi ska bli sant mänskliga. Det handlar om. Så korsets väg är alltså ödmjukhetens väg. Och den visar Jesus oss. Och den går han. Och han kallar oss att följa honom på den vägen. Det andra som den här texten säger oss, det är att korsets väg är försoningens väg. Han var lydig ända till döden på korset. Försoning, förlåtelse, det är ett centralt begrepp i den kristna tron. Och under påsken får vi ju på nytt påminnas om detta. Jag ska inte föregå långfredagens budskap. Men vi är nog ganska överens om allsammans. Är det att det är någonting som vår värld behöver, så är det försoning och förlåtelse. Vi människor kan inte leva tillsammans utan att emellanåt göra varandra illa. I stort och i smått. Och då finns bara en väg att kunna gå vidare utan att fastna i det förflutna. Och det är försoning och förlåtelse. Jag behöver försonas med mig själv. För livet blev inte alltid som jag hade tänkt mig. Jag behöver försonas med andra människor. Och jag behöver försonas med Gud. I en av Ernest Hemingways noveller så berättas historien om en pojke som hette Paco. Det var ett vanligt namn i Spanien på den tiden. Och efter ett bråk med pappan så flyr Paco till Madrid. Och åren går. Pappan blir gammal och sjuklig. Och han känner att han måste få träffa Paco innan det är för sent. Så han tar sig till Madrid. Och så bokar han in sig på stadshotellet. Och så sätter han in en annons i tidningen. Och i annonsen så står det: Paco, kom till stadshotellet på tisdag klockan 12. Allt är förlåtet. På tisdagen samlas hundratals unga ångerfyllda män vid stadshotellet. Och alla heter Paco. Vad vill det här säga oss? Jo, att alla människor behöver förlåtelse och behöver förlåta andra. Förra påsken så fick jag en påse marsipanägg när en av våra söner kom hem med sin familj. De vet ju att jag gillar det. Så de tyckte att det skulle jag få. Så jag tackade för det, och när jag sen skulle ta ett marsipanägg så märkte jag att påsen redan var öppnad. Det saknades några ägg. Jag tänkte att det är någon annan som gillar marsipanägg också. Så när jag ska gå och lägga mig på kvällen så ligger det en lapp under täcket. Så står det på lappen: farfar, förlåt att jag tog två av dina ägg. Alla behöver förlåtelse. för att få frid i sitt hjärta. Och ni förstår ju att det var inte svårt att förlåta det. Men ibland kan det vara fruktansvärt svårt att förlåta och be om förlåtelse. Även att tro att Gud kan förlåta mig, eftersom jag känner sån skuld eller sån grämelse över att jag kunde göra bort mig så fullständigt. Då behöver vi påminnas om det här vi har läst om nu. Att Jesus gick vägen till korset för att öppna en väg till försoning och förlåtelse för dig och mig. Och han förlät till och med bödlarna, alltså de som avrättade honom på korset. Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Så på korset så öppnar han ju alltså en väg och visar sin stora gränslösa kärlek till dig och mig. Fantastiskt. Korset säger oss att det finns förlåtelse för dig och mig. En av de vackraste scenerna i Bibeln tycker jag är när Josef många år efter försonas med sina äldre bröder som har kränkt honom så fruktansvärt och bedragit honom. Och så är den scenen när de bröderna gråtande står och omfamnar varandra och han och visar genom den att allt kan bli nytt genom förlåtelse. En som de senaste åren verkligen har pekat på detta och förlåtelsens möjlighet är ju Sebastian Staxet. Han som var kriminell, missbrukare, gangsterrappare, utdömd av samhället och sig själv. Och så var han fylld av hat från en svår uppväxt, som man kan vara. Men så mötte han Jesus. Och så fick han sitt liv förvandlat. Och som i sitt sommarprogram för några år sedan berättade om vårt stora behov av förlåtelse och Guds möjlighet att förlåta oss alla. Det tycker jag är stort. Detta är kärleken, skriver Johannes. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Korsets väg är försoningens väg, förlåtelsens väg. Och den har Jesus visat oss. Och den blir vi på nytt påminna om nu när vi går in i påskveckan. Men det är också hoppets väg, korsets väg. För den öppnar liksom upp för en ny framtid. Va? Den ser att ingenting är omöjligt, trots att det kan se omöjligt ut. Och så skriver Paulus här, de sista verserna. Därför har Gud upphöjt honom, alltså Jesus, över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Alltså som en bekräftelse på att Jesu väg till korset och hans försoningsdöd, att han verkligen har gjort detta, så uppväcker Gud honom på tredje dagen från de döda och upphöjer honom till att vara Herre. Och eftersom han har besegrat det onda, visat det att det går genom kärleken, så är han värd att tro på. Och så är han värd att vara Herre. Han är den största. Han är den vi ska följa. Han är vår vägvisare i livet. Han får vi leva nära allesammans. På grund av att Jesus har uppstått så vet vi också att han finns vid vår sida. Till honom kan vi vända oss till. Och där har vi någon som aldrig sviker oss. Till honom kan vi be om hjälp och uttrycka vårt sanna ja. Och han vill bära oss i livet, både i med- och motgång, i sorg och nöd, i liv och i död. Det är det stora. Och det är därför vi också ber i våra gudstjänster. Det är därför vi också i slutet på vår gudstjänst inbjuder till förbön. Eller man kan gå och tända ett ljus. Just därför att vi får uttrycka till den som är så god emot oss. Och som har gjort detta för oss. Därför att han är så kärleksfull. Och vi får komma till honom. Och därför så går vi nu in i stilla veckan. För att göra just detta. Minnas sången, begrunda, förundras, ta emot, tacka och fyllas av tro och hopp. Och också stämma in i den här sången. Men det är lätt att fångas av det vackra och glömma bort vad Paulus inledde den här texten med. Vad stod det i de första verserna? Jo, det stod: låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Alltså, vad vill han säga med det? Plötsligt handlar sången om mer än att minnas vad Jesus har gjort. Det handlar om våra liv. Det handlar om våra relationer, vår livshållning. Det handlar om att han vill att vi ska inspireras och formas av Jesu liv och livshållning. Så att vi blir vad vi sjunger. Så att vi formas genom vårt lärjungaskap med honom. Lika Kristus. Jesus är vår frälsare och Herre. Han är också vår förebild och vår kraft i våra liv. Och om du frågar mig varför jag är en kristen, hur kan du tro på Jesus? Vågar man lita på honom? Så är mitt svar, det är just därför. Det är på grund av detta. Därför att en som så osjälviskt offrar sig för oss andra och utger sig i kärlek, och som inte är ute efter egen ära eller att sko sig själv, honom vågar man anförtro sig åt. Han är min vän. Han är din vän. Han är bara kärlek. Och hans kärlek inger förtroende. Den väcker tro. Den gör mig trygg. Den övervinner mina tvivel och den får mig att våga säga som Thomas, min namne, sa: min Herre och min Gud. För Thomas var ju den första, den tvivlande Thomas var ju den första av lärjungarna som tog de orden i sin mun. Allt sedan den här Jesus hade uppstått så har ju den kristna kyrkan haft detta som sin bekännelse, att Jesus Kristus är Herre. Och varje kristen människa. Och vi gör det, säger det i förtroende, i förvissningen att han är värde och att han är starkare än något ondska som finns. Vi tror att Jesus är större än allt. Och därför så föll alltså lärjungen Thomas på knä där, när han fick se hans sår i sidan och på händerna och fötterna, och säger: min Herre och min Gud. Och efter honom så har miljontals människor gjort samma sak. Även jag. Och Paulus skriver att en dag ska alla människor, döda och levande, göra samma sak. Förenas inför Jesus, böja sina knä inför honom, bekänna att han är Herre och stämma in i sången om honom. Inte av tvång, utan av fri vilja, därför att man inte kan låta bli. Kristi kärlek kommer att segra till slut, vänner. Det här behöver vi ha i åtanke när vi misströstar om tillståndet i världen. Och kanske också över våra egna liv. Han finns där. Och han är vägen till hopp för oss alla. Och därför behöver vi ständigt påminnas om sången som de första kristna sjöng. Som jag har läst om här. Man sjöng för att det var stort för dem. Man sjöng för att minnas. Och man sjöng för att få kraft att leva. Och så har Guds folk gjort allt sedan dess. Amen. Och nu så ska vi faktiskt få sjunga den här sången allihopa. Som kommer upp här. Som är byggd just på den här texten. Jag tror inte det är samma melodi som han sjöng för 2000 år sedan. Men det är samma text och det är samma innehåll. Och det är en fantastisk text som handlar om just detta. Vad Jesus har gjort för oss. Och kanske det också kan vara en motivation för dig. Att våga säga, Jesus, jag vill också ha med dig att göra. Jag vill att du också ska vara min vän och frälsare. Vi sjunger den tillsammans.